Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag är glad att få besöka er igen och att ni vill att jag ska komma hit och ge ett vittnesbörd om vår tro, lära och bekännelse när det gäller tidens tecken. Det jag ska bära vittnesbörd om är alltså vad jag och den lutherska bekännelsekyrkan är fast förvissad om är Bibelns klara och tydliga lära i det här ämnet, tidens tecken. Den här formuleringen syftar ju på tecknen för Kristi tillkommelse eller Kristi återkomst. Och jag tror ni alla väl känner till att det råder på många håll mycket osäkerhet eller mycket säkerhet i de här frågorna. Och det råder ofta mycket förvirring. Och när man jämför vad man påstår med Bibeln så blir man ofta förskräckt att människor kan fantisera fram så oerhört mycket utan klara bibliska belägg. Vi ska ju ha några lektioner här ikväll och i de senare delarna så kommer vi att ta upp skilda uppfattningar och jämföra dem med Bibelns klara och enkla lära. Men innan vi talar om olika uppfattningar om ett tusenårsrike eller om Israel eller om Gog och Magog eller om de 70 årsveckorna eller om antikrist eller om den nya karismatiska enheten som ett särskilt tecken eller om en kommande blomstringstid inom missionen eller allt vad man nu för fram som tidens tecken, så ska vi se på vad Bibeln säger om tidens tecken. Och grundtexten för detta ämne har vi då i Matteus 24 kapitel med parallellställen, nämligen Markus 13 kapitel och Lukas evangeliums 21 kapitel. Jag föreställer mig att det är svårt att tala om det här ämnet på ett riktigt sätt utan att börja med dessa texter. Och vi hinner naturligtvis inte då gå igenom varje detalj mycket noggrant, men vi ska försöka att ändå få med det mesta när det gäller denna viktiga text. Och vi kan följa framställningen då i Matteus 24 kapitel. Och där vi läser ett litet stycke i taget och så stannar vi upp. Och vi börjar då med de inledande orden. Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sade till dem: ja, ni ser nu allt detta, men sannerligen säger jag er, här skall inte lämnas sten på sten, allt skall bli nedbrutet. När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom medan de var ensamma. Och han sa: säg oss när detta skall ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Detta är alltså inledningen till Jesu undervisning om tecknen. Och vi lägger då märke till att Jesus har varit i templet eller i tempelbyggnaderna. Och med anledning av att blickarna har riktats på templet, detta ståtliga tempel, Herodes tempel, så följer fortsättningen. säg oss när detta skall ske, säger lärjungarna. Och vad syftar detta på? Jo, det syftar på Jerusalems förstöring. Det syftar på att dessa fina stenar, dessa fina byggnader, ska rivas ner, så sten skall icke längre vila på sten. Säg oss när detta, alltså säg oss när templet ska rivas ner, när Jerusalem ska förstöras. Och vidare står det, och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Vi ser att lärjungarna binder ihop dessa båda saker. Tecknet för att Jerusalem och dess tempel bryts ned, läggs i ruiner, förstörs, och därmed Kristus kommer tillbaka. Hans tillkommelse, alltså hans verkligt synliga närvaro tillsammans med sitt folk. Tidens slut, tidens ände. Och då kan vi gå vidare, men först ska vi påminna om parallellställena till detta. Där betonas det också att det först och främst här är frågan om tecknet till att Jerusalem ska förstöras. I Lukas 21:7 så står det, tecknet till att tiden är inne då detta kommer att ske. Och detta syftar på Jerusalems förstöring. Tecknet till att tiden är inne då Jerusalem kommer att förstöras. Och i Markus 13 kapitel och 4 vers så står det, säg oss när detta skall ske. Och detta syftar återigen på Jerusalems förstöring. Säg oss när Jerusalems förstöring skall äga rum, och vad som blir tecknet till att tiden är inne då allt detta ska gå i fullbordan. Nu vill jag säga som en liten bakgrund att Jerusalems förstöring är ju förutsagd av Gamla testamentets profeter. Den gammaltestamentliga kyrkan hör ju samman med det yttre Jerusalem och det yttre synliga templet. Under gamla förbundets tid är det en alldeles bestämd frälsningsordning som är bunden till ett visst yttre folk och en viss yttre tempeltjänst, en viss yttre stad. Men allt detta ska tjäna ut. Det har sin särskilda uppgift fram till att Messias födes. Och Gamla förbundets texter fullbordas i och med Kristi ankomst och i och med att Kristus bryter ner skiljelinjen, skiljemuren mellan judar och hedningar, och hedningarnas tider börjar. Men det är också förutsagt att den gammaltestamentliga kyrkan, om den är otrogen, om den är avfällig, inte lyssnar till Herrens ord, avvisar Guds undervisning, så kommer den att dömas. Den kommer att förskingras, den kommer att förgöras. Och detta lär redan Mose på Herrens vägnar, inte minst i 5:e Mosebok. Och sedan upprepar profeterna detta. Och det kommer till och med en tid när motståndet mot Guds ord har blivit så stort och man har vänt Gud ryggen så många gånger att en förhärdelsens dom måste uttalas över folket. Genom att folket har förhärdat sig genom sin gensträvighet, så uttalar Gud förhärdelsens dom över folket, dock inte totalt, utan en kvarleva, en rest ska bli räddad, ska vända om. Och det är denna rest som är det sanna Israel, i vilken hedningarna skall inympas, så att det alltjämt förblir ett enda folk. Men den gammaltestamentliga kyrkan kommer att gå under, och den synliga bekräftelsen på detta blir att själva tecknet på denna kyrka, själva centrum i denna kyrka, Jerusalem och dess tempel, kommer att läggas i ruiner. Och det är bakgrunden alltså till detta. Man frågar, när ska det ske? Det blir tecknet på detta att sten inte lämnas på sten. Och då kommer Jesu undervisning om hur den gammaltestamentliga kyrkan med dess tempel då läggs i ruiner, och hur blir det sen då med Kristi tillkommelse, Kristi verkliga sanna rike. Då kan vi läsa ett stycke till från vers 4 till och med vers 8. Då svarade Jesus och sade till dem: se till att ingen förvillar er, ty många ska komma under mitt namn och säga jag är Messias, och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu inte änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra, men allt detta är allenast begynnelsen till födslovåndorna. Jesus börjar med att varna för förvillelse. Se till att ingen förvillar er. Behåll besinningen. Många ska säga sig vara Kristus, Kristus eller Messias. Och det ska bli larm, krigslarm, rykten om krig. Men därmed är inte änden. Det måste först komma. Det kommer att vara alltså nöd och oro. Folk reser sig mot folk och rike mot rike. Kommer att vara hungersnöd, jordbävningar. Men därmed har änden inte kommit. Vad Jesus alltså här säger är att nöden kommer nu inte att upphöra. Det är alltså inte frågan om en frid, en jordisk frid. Eller det är som Jesus själv sa en annan gång: jag har icke kommit för att skaffa frid på jorden. Det är alltså icke alls så som vi ofta får höra numera, att syftet med Jesu ankomst är att skapa ideala politiska och sociala strukturer, ett jordiskt fridsrike. Nej, jag har inte kommit för att kasta ut frid på jorden utan svärd, säger han. Och här framhåller han alltså att det blir stor oro och stor nöd, krig och hungersnöd, jordbävningar, och det är endast början till födslovåndorna. Och ser vi på Lukas parallell till detta, så framhålles där också skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen. Men före allt detta ska förföljelse komma. Det här vittnar alltså om att Guds rikes beständighet, lycka, trygghet, den ligger alltså inte alls i det världsliga, utan där kommer det vara oro. Ja, till och med själva den gamla skapelsen, universum självt, kommer att vittna om en bräcklighet, en obeständighet, förebud för att himmel och jord ska förgås. Men Guds rike och Guds ord ska aldrig förgås. Sen kan vi gå vidare med verserna 9-14. Då skall man prisge er till misshandling, och man ska dräpa er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och den ene ska förråda den andre, och den ene ska hata den andre. Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Evangeliet om riket. Hur kan det förenas med all denna nöd, förföljelse, falska profeter, avfall, synden ökar mer och mer? Jo, detta rike är icke ett världsligt rike. Det är en sann verklighet och ett glatt budskap mitt i förföljelsen. Jag inte minst då, mitt i avfallet, mitt i denna onda värld av förföljelse och allt mer av synd. Här är alltså ingenting av det som man ibland för fram, att det ska bli bättre och bättre. Snart så kommer alla att bli riktigt fromma. Snart kommer nog alla att bli omvända. När Jesus talar tvärtom om en värld som kommer att rasa emot de kristna, förfölja dem, hata dem, och att det är många som blir avfällingar, och att falska profeter träder fram som skall förvilla, hur många då? Många skall förvilla många, står det. Och laglösheten, anomia, som också betyder alltså synd. Lagöverträdelse är ju synd. Det ska tillta. Samma ord som här översätts med laglöshet finner vi i första Johannes brevs tredje kapitel och fjärde vers, där det står så här i Kyrkobibelns översättning: var och en som gör synd, han överträder också lagen, ty synd är överträdelse av lagen. Ordagrant står det: synd är anomia, laglöshet. Det är lagöverträdelse, det är synd, och det ska tillta, det ska öka. Och ni vet att det här stämmer helt med vad Jesus har sagt vid ett annat tillfälle: när jag kommer tillbaka, månne jag skall finna tro på jorden. Avfällighet, falska profeter, allt mer av synd talas det om. Och evangelium om syndernas förlåtelse, frid med Gud, att vara rättfärdig och helig inför Gud, ha frid med honom för Jesu Kristi skull, det är detsamma som riket. Evangelium om riket, står det. Och när det här allra sist stod att det ska predikas för alla folk, så betyder det alltså att det har ingen inskränkning. Det är inte så att det bara gäller judarna, eller bara moabiterna, eller bara de som bor i Vasa. Utan det gäller alla, och det ska ut i hela världen. Nu får inte detta tas som ett belägg för att vi behöver inte vänta oss den yttersta dagen, i varje fall inte idag, i varje fall inte ikväll. För att vi kanske kan tänka på något folk någonstans som lever i mörker och inte har hört evangelium. Nej, en sån tolkning kan inte vara riktig. Därför att slår vi upp några bibelställen, så ser vi att här betyder inte alla är det inte absolut på detta sätt, utan det markerar att det är ett evangelium för alla och det ljuder ut i världen för alla. Jag ska citera Romarbrevets 1:8. Där står det: först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Talas det om att evangelium, tron, har gått ut i hela världen. Och bläddrar vi fram till Romarbrevet 10 och dess 18:e, så står det där: jag frågar då, har det kanske inte hört predikas? Jo, visserligen. Det heter ju, deras tal har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Och alltså är det utan ursäkt. Och aposteln skriver till församlingen i Thessalonika, 1:1 och 8:e. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut, inte bara i Makedonien och Akaja, utan allestädes har er tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Talas alltså här om hur evangelium har gått ut allestädes i hela världen, ordet. Och detta ger belägg för att vi får alltså inte tänka så här, att den yttersta dagen bör jag inte tänka på. Jag kan säga som den otrogne förvaltare: Herren dröjer, han kommer inte så snart. Och så begynner han att slå sina tjänare, och en stund när han inte väntade så kommer Herren. Vi kan alltså inte säga, ja, det finns kanske något folk någonstans som inte har mött någon missionär, och därför så kan jag vara trygg för att den yttersta dagen är inte i antågande ännu. Så fortsätter vi att läsa verserna 15-22, som handlar om ödeläggarens styggelse eller förödelsens styggelse. Och där står det: när ni nu får se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats. Den som läser detta, han giver akter på. Då må det som är i Judén fly bort till bergen, och den som är på taket må inte stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och ve dem som är havande eller som ger di på den tiden. Men bedjen att er flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en stor vedermöda, vars like icke är, har förekommit allt ifrån världens begynnelse in till nu, inte heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden inte blev förkortad, så skulle intet kött bli frälst, men för det utvalda skull skall den tiden bli förkortad. När ni får se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, står på helig plats. Vad är det frågan om? Jo, det är frågan om Jerusalems förstöring. Nedbrytandet av den heliga platsen och det allra heligaste. Och då ska det bli en stor vedermöda. Ja, en vedermöda som är värre än något annat. Att det här är frågan om Jerusalems förstöring, att det är det som syftas på, det framgår med all tydlighet av parallelltexterna till det här stället. I Lukas 21:20, där vi har precis samma text, där står det i anslutning till detta också så här: när ni får se Jerusalem omringas av krigshärar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära. att dess ödeläggelse är nära. Och det står vidare i det sammanhanget hos Lukas: detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas. Lukas 21:22. Och detta är en vredesdom över detta folk. Orgetola ototo. Ja, detta snuddade jag vid redan vid inledningen, att profeterna har talat om denna vredesdom. Profeterna har sagt att domen måste komma. Den är orygglig, oryggligt besluten. Straffdom måste komma. Och här finns det en rad gammaltestamentliga texter att ta fram, men jag ska gå förbi det så länge. Ifall det är någon fråga senare så kan jag citera några av dem. Orugligt besluten straffdom och förgörelse måste komma. Och det är inte minst kärlekens och tröstens profet Jesaja som har talat om detta. Han har talat om förhärdelsens dom i sitt 6:e kapitel, då endast en liten stubbe, en liten kvarleva, ska bli kvar. Och när han kommer tillbaka till detta 10:e kapitlet så upprepar han om och om igen att denna dom måste komma för deras otros skull. Ty om än ditt folk i Israel vore så som sanden i havet, så skall dock allenast den kvarleva där omvända sig. Förödelsen är orygligt besluten, den kommer med rättfärdighet så som en flod. Ty förstöring och orygligt besluten straffdom skall Herren Sebaot låta komma över hela jorden. Orygligt besluten, det betyder alltså att den kan inte tas tillbaka, den kan inte ryggas, den måste komma. Och profeten, detta stod i Jesaja 10, vers 22-23. Profeten Jeremia kommer in på när domen ska fullbordas fullständigt. Och det är Jeremia 31, vers 36 och 37, alltså samma kapitel där det talas om det nya förbundets upprättande. Det är kapitel där det står: se, dagar ska komma, säger Herren, där jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Det står i 31 versen. Så står det i 36 och 37 versen: först när denna ordning icke mer består inför mig, säger Herren, alltså själva världsordningen, universum, först då ska Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. Ja, så säger Herren, först när himmelen var där uppmätt där ovan och jordens grundvalar utransakade där nere, först då skall jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad det har varit gjort, säger Herren. Alltså frågeställningen är här denna straffdom som drabbar folket, och den som kommer med Jerusalems förstörelse när förödarens styggelse ställs upp i Jerusalem, templet läggs i ruiner. Det kommer att innebära att ändå kommer folket som har denna dom över sig, och endast en kvarleva av det ska bli räddad. Den domen kommer att fullbordas först på den yttersta dagen, då ska själva folket till slut falla. Endast en rest av det har blivit räddad. Men då går förkastelsedomen till slut och fullkomligt i fullbordan. Och följaktligen så hör Jerusalems förstöring och den yttersta domen nära samman. Och Jerusalems förstöring är ett vittnesbörd om och en varning. Ett vittnesbörd om att Gud icke låter räcka sig, att han är sannfärdig och att domen kommer. Det är alltså felaktigt att uppfatta den här undervisningen om förödelsens styggelse om någonting som ska komma nu i framtiden. Utan av Bibelns klara ord framgår det att den profetian fullbordades år 70 efter Kristus, när Jerusalem lades i ruiner. Och därför var det betecknande för den lutherska kyrkan att den i sina andaktsböcker och psalmböcker tryckte av Josefus skildring av Jerusalems förstöring. Jag vet inte om ni har lagt märke till det och läst Josefus skildring av Jerusalems förstöring. Varför gjorde man det? Ja, men man hade ju läst Guds ord. Man visste vilken oerhörd händelse detta var, hur viktig den var, och att det verkligen var så som vi här läste, att det var en fruktansvärd vedermöda, en, som det står på grekiska, klipsis megale, en stor vedermöda, en sån som icke har varit tidigare och inte heller skall komma. Ty då skall det bli en stor vedermöda vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse in till nu, ej heller någonsin skall förekomma. Jag vet inte om ni har här i Finland, men det har ni nog, 1695 års psalmbok. Den har ni haft en gång i tiden. Om ni hittar den i någon bibliotek, så kan ni bläddra längre bak i den, så hittar ni ett sammandrag och en översättning av Josefus skildring av Jerusalems förstöring. Något alldeles hemskt, alldeles fruktansvärt. Och det är det som Jesus här skildrar när han säger: då må de som är Judén fly bort till bergen, och be dem som är havande på den tiden, och bed Gud att det inte ska ske om vintern. Varför då? Ja, hur ska man då kunna fly undan och komma bort ifrån denna hemsökelse, när man inte kan springa, eller när det är kallt och regnigt, eller till och med snöigt, man kommer inte därifrån? Vi vet att det fanns troende judar som åtlydde detta och som flydde till bergen på strax öster om Jordan och kom undan denna fruktansvärda hemsökelse. Det är hämndens tid, säger Jesus enligt Lukas 21:22, då allt som är skrivet skall uppfyllas. Det är en vredesdom över detta folk, står det. Och det är i detta sammanhang som också Daniel 9:24-27 hör hemma. I Daniel 9:26 så talas det om den beslutade förödelsen som ska komma över Jerusalem. I detta sammanhang talar också Jesus enligt Lukas om hur Jerusalem ska förtrampas under hedningarnas tider, Lukas 21:22-24. Och låt mig här helt kort säga att hedningarnas tider, det är alltså den tid i Guds frälsningsordning när budskapet om riket inte hör ihop bara med ett bestämt folk, utan där skiljemuren är nedriven och budskapet går vidare till hedningarna. Det är när apostlarna skuddar stoftet av sina fötter, måste konstatera vad Jesus själv hade sagt: han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Nu vänder vi oss till hedningarna. Och de får Guds särskilda bekräftelse på att det är rätt. Guds uppenbarelse, särskild uppenbarelse, är ju ännu inte avslutad vid den första pingstdagen och senare när Petrus kommer till Cornelius hus till exempel. Och därför låter Gud med särskilda tecken bekräfta och tillkännage att det är rätt att man går till hedningarna, och att också samaritanerna inte är för orena för att få höra evangelium och genom evangelium födas på nytt. Och det är i detta sammanhang som Gud låter bevisa att anden har blivit deras egendom, att det är födda på nytt, genom att anden också ges synligt så att det syns. Man får det som ett bevis. Och det skedde då, säger Petrus, med dessa hedningar detsamma som skedde med oss den första tiden, alltså på första pingstdagen, att de talade främmande språk. Och detsamma som skedde med oss första tiden, vad var det? Ja, det var inte något obegripligt språk, som varken är det ena språket eller det andra, utan som ni säkert vet av apostlagärningarna 2, det var verkliga språk, så att det står att var och en hörde vi dem tala på vårt eget modersmål. Man hörde dem tala språk som de aldrig hade lärt sig, arabiska, kretensiska och kappadosiska, alla möjliga språk som fanns inom det stora romerska världsimperiet. Hedningarnas tider är alltså tiden från och med att Kristus har fullbordat de gammaltestamentliga profetiorna om frälsningen, brutit ner skiljemuren och nu sänder ut sina apostlar ut i hela världen. Och när alla hedningar som från evighet av Gud är utkårade har kommit in, hedningarnas fulla antal, som det står i Romarbrevet 11, har kommit in, då är tiden slut. Då är tiden slut. Och endast Gud vet när det fulla antalet är bärgat. Det talas om to plerma ton et non, hedningarnas fulltalighet, i Romarbrevet 11:25. Och där står det, in till dess att hedningarnas fulltalighet har kommit in, så är förhärdelsen över judafolket partiell. Det är den stora hemlighet som Paulus uppenbarar för de kristna. Många tänkte att de är nu, alla de som nu motsäger oss, bekämpar oss och icke tror på Messias, de måste vara förkastade, förhärdade. Och då säger Paulus, nej, förhärdelsen är partiell hela tiden, ändå fram till tidens slut. Det vill säga, precis som hedningar här och där blir omvända och inympas i det sanna olivträdet, så kommer hela tiden fram till den yttersta domen också judar, fler eller färre, att av evangelium födas på nytt och inbärgas i Guds rike. Och därför får ni inte tänka, vi ska inte missionera för judarna, de är förkastade. Nej, icke alla. Den är partiell. Och därför så ska förkunnelsen gå ut till alla folk, inklusive judafolket. Och judarna har ingen annan väg till himmelen än hedningarna. Inget annat namn under himmelen givet till frälsningen Jesus Kristus. Vi ska se hur olika sekter förvränger detta i nästa lektion. Vi ska gå vidare här nu hastigt och läsa också vers 23-25, där det talas om falska profeter ska komma som gör stora tecken och under. Och om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tro det icke. Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias skall uppstå, så också falska profeter, och det ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Jag har nu sagt er det förut eller i förväg. Det är obegripligt att man går förbi den här undervisningen. Det finns många som menar att så snart det sker stora tecken och under, då måste det vara Guds ande. Och då är det ett bevis för att då är det sant. Men så är det inte enligt Guds ord. Utan också onda andar, falska profeter, ska kunna göra stora tecken och under. Det är alltså ingen garanti för sanningen om jag skulle kunna stå här och förlänga en fot så att den blir lika lång som den som inte är skadad. eller göra något annat under med någon, så tänker jag, ja men då måste det vara sant. Nej, också falska profeter ska göra stora tecken och under för att förvilla. Och när Luther och andra talade om den här texten, så tänkte de naturligtvis inte minst på den romerska kyrkan, som gjorde anspråk på att kunna göra många mirakler. Och många tecken och under skulle ha hänt i samband med deras reliker och annat. Och det är mycket möjligt att också hände många märkliga tecken och under. Om ni har läst mycket om i kyrkohistoria, så kan man läsa om sånt som man kan icke fatta. Hur det kan ha hänt. Det fanns vittnen. Det talas om stigmatisering och alla möjliga saker. Men vi ska icke låta oss förvilla oss av sådant. Utan avgörande är, stämmer deras lära med Guds ord? Redan Mose hade framhållit detta i 5 Moseboks 13 kapitel. Om man gör stora tecken under, men läran icke är enligt Guds ord, då vet vi att det är icke från Gud, utan det är Satans bländverk till att förvilla och förföra. Och meningen med detta är ju att vi ska ta oss tillvara, står det. Det är sagt till vår varning, så att vi inte låter oss förvillas. Jag har nu sagt eder detta i förväg, säger Jesus. Och så går vi vidare och läser från den 26 versen. Därför, om man säger till er, se han är i öknen, så gå inte dit ut. Eller se han är inne i huset, så tro det icke. Ty så som ljungelden, när den går ut från öster, syns ända till väster, så ska människosonens tillkommelse vara. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. Vad betyder nu detta? Jo, människosonens tillkommelse, det är inget hemligt, det är inget osynligt. Så att vi ska tänka, nu får vi höra, jo, där har det skett och där är det. Nej, när Herren kommer så ska det synas precis som blixten ska synas från öster och ändå till väster. Det är ingen osynlig, hemlig återkomst, utan det är fullt synligt, väl synligt. Tro inte dem som kommer och säger att där har det hänt eller där är det. Där har han kommit. Tro dem inte. Gå inte dit. När han kommer så ska det syns. Det ska vara samma automatik som med rovfåglar som automatiskt kommer till aset. Man ser ingen gam någonstans. Men så ligger det där ett djur som har stupat. Och man vet inte varifrån de kommer, men där är rovfåglarna. Nej, vi behöver inte de här hemliga böckerna och anvisningarna med alla möjliga tips. Utan vi har Guds klara och tydliga ord. På Biblikum har vi fått en liten bok som vi ska läsa, vi som inte blir uppryckta vid en hemlig återkomst av Kristus som man talar om. Och det står, ni som har blivit kvar, läs det här så ni får veta vad som har hänt. Bränn det. När Kristus kommer, då ska alla se det. Alla ska märka det. Vi kan då fortsätta att läsa vers 29 till och med 31. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himmelen och himmelens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig, och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och det ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Här ser vi alltså att Jesus talar inte om hur lång tid som ska gå efter Jerusalems förstöring och hans återkomst i härlighet, då han ska döma levande och döda. Det knyts nära samman, och man ser domen över Jerusalem som liksom inledningen till den slutliga domen. Här står det bara strax efter den tidens vedermöda. Och det är också kännetecknet för den kristna församlingen. Om någon frågar när ska det bli, så säger man inte ja, förmodligen 2025, utan man säger strax. Strax, han kommer snart. Man behöver inte hitta på det här, utan det räcker med att citera Guds ord. Strax, eller Bibelns slutord i Uppenbarelseboken. Ja, jag kommer snart. Kom, Herre Jesus Kristus. Och detta kommande är alltså inget hemligt, inget smygande. Och det är inte i etapper i flera omgångar, utan det är en verklig återkomst som är fullt synlig, ja till och med hörbar. Basunljudet ska dåna. Och det är ju märkligt att man överhuvudtaget har kunnat hitta på den här läran om en hemlig återkomst och ett hemligt bortryckande upp i höjden. Den text som man då brukar lägga till grund är första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, verserna 13 till och med 18. Och den texten ska vi se på lite senare, men redan nu så vill jag framhålla att också där står det att Herren själv ska stiga ned från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Det är alltså inget tyst, inget hemligt, inget anonymt, inget osynligt.